Idag hoppas jag att jag ska få svar på en av mina absolut största funderingar som säljarkist.
Vad är det då?
Ja, men så här, jag har alltid varit sugen på att backpacka en gång. Men jag har inte gjort det för att jag har varit rädd för att jag har celiaki.
Ah, men då är det ju tur att vi har med Sofia i studion idag. Som har backpackat och är en van celiakiresare.
Ja, ah, så roligt. Och dessutom ryktas det ju om att hon har otroliga Italien-tips att dela med sig av. Fantastiskt! Det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Lok. Och vid min sida har jag Linus Engqvist Rickert.
Nu kör vi!
Det gör vi! Innan vi bjuder in Sofia i studion och hör mer om själva backpackandet så tycker jag att vi kör ett nyhetssvep, för det har ju hänt en del sen sist.
Det har faktiskt gjort det.
Kör Linus.
Expressen publicerade nyligen en artikel om den svenska löpstjärnan Sara Vedlund som gick bort för 2 år sedan, endast 45 år gammal. Sara Vedlund var en väldigt duktig löpare och tog flera medaljer på internationella mästerskap på 90-talet. Hon lade också skorna på hyllan år 2003 och kämpade hela sitt liv med anorexi. Eller det var åtminstone vad man trodde då. Några år innan hon gick bort diagnostiserades hon nämligen med celiaki. Och i artikeln lyfter anhöriga till Sara frågan om vad som hade hänt om hon fått diagnos i tid. Ett av många symptom på celiaki är ju näringsbrist. Och tillstånd som kan likna anorexi kan bero på celiaki. Det går inte efterhand att veta säkert om hon hade både celiaki och anorexi eller bara celiaki. Men det ger en anledning till att återigen peka på vikten av tidig diagnos. Blodprovet i vården kostar inte många kronor och trots det räknar man med att cirka 70% av alla med celiaki aldrig får sin diagnos. Och det händer dessvärre att personer som levt länge med celiaki utan sin diagnos och då inte heller rekommendation om att äta glutenfri kost faktiskt kan dö i förtid på grund av alla hälsoproblem som celiakin har skapat. Lantmännen publicerade i början av oktober tertialrapporten för maj till augusti. Det som är extra intressant för den som har celiaki är att det i maj öppnades en ny anläggning i Norrköping för att utvinna gluten. Glutenförsäljningen har sedan dess ökat kraftigt. Det gluten som utvinns används i dagsläget i livsmedel och många som i dagsläget tillverkar veganska eller vegetariska produkter har visat intresse för att ersätta exempelvis sojaprotein som ofta tillverkas långt bort och behöver importeras till Sverige med gluten. Som om inte det vore nog med glutennyheter så finns det även många som skulle vilja använda gluten i olika livsmedelsförpackningar. Då gluten genom forskning som bedrivits de senaste 30-40 åren har visat sig fungera väldigt bra i material som ska ersätta plast. I och med besluten om att plast ska fasas ut och ersättas av miljövänligare material. Gluten is egg, right? Det är någonting väldigt få celiakister uppskattar att få höra från serveringspersonalen när man har käkat en måltid. För då innebär det ju ofta att man får en kortare eller längre tid av riktigt dåligt mående. En medlem i Svenska Celiakiförbundet reste nyligen till Grekland för en härlig familjesemester. Och den som reser med celiaki vet ju att det är bäst att ställa frågor i förväg. Och det gjorde även denna resenär, såklart. Hörde av sig till hotellet i förväg och pratade på plats med alla. Trots att frågor ställdes till allt och alla och att maten definitivt skulle vara glutenfri så blev vår medlem sjuk inte mindre än 2 gånger. Och fick spendera en natt på sjukhus på grund av kraftiga magsmärtor och uttorkning. Efter den andra måltiden när det serverades gluten frågade en av personalen om inte gluten i ägg. Och de hade antagligen serverat äggfri mat. Resan blev helt klart mindre än angenäm och var medlem mådde dåligt även några dagar efter hemkomst. Företaget som sålde resan, Airtours, tyckte när podden spelas in i början av oktober att det inte var så farligt och ville inte betala tillbaka alla pengarna för resan.
Vilka deppiga nyheter du hade, Linus.
Ja, och som inte det var nog så på planet ner till Grekland så fick hon också ett kex till maten med gluten i, trots då förbeställd glutenfri mat.
Nej.
Jo.
Ha, men kommer hon få några pengar tillbaka då? Eller vad gäller?
Hon har anmält saken, eller ska anmäla i alla fall, till allmänna rekommendationsnämnden.
Okej.
Okay. Och vad gäller flygresan så är det anmält till Livsmedelsverket som har tillsyn över flygbolagen.
Mm-hmm.
Så får vi se vad som händer.
Ja, vad spännande. Det här är en sån strålande radioövergång till att vi presenterar Sofia och välkomnar in i studion. Hej Sofia!
Hej, hej!
Hej!
Så roligt att du är här. Du är här i egenskap av celiakist och också backpacker.
Jajamän.
Men om vi börjar bara fråga, hur gick det för dig när du skulle beställa flygmat? Har du varit med om en liknande sak?
Tyvärr gick det ju inte riktigt lika dåligt, men nästan. För när jag serverades maten så hann jag upptäcka att jag hade precis samma mat som den jag reste med som skulle äta gluten.
Mm-hmm.
Så då lyckades jag få informationen från personalen om att jag inte skulle äta maten.
Men det stod ingenting på att det var liksom...
det var verkligen, det stod ingenting om ingredienser på maten. Så det var ju också lite...
Det är inte bra.
Det var jättekrångligt att få reda på det först, och då hann den ju kallna, och sen... Det slutade med att jag gav min mat till den jag reste med, och så lyckades de typ, jag vet inte om det var någon fruktsallad de kunde typ ge tre stycken av eller så. Så jag fick ju någonting annat för det istället, och jag blev inte sjuk.
Nej, men du fick lite fruktsallad.
Ja, och det var ju ändå typ, jag vet inte hur många timmars flyg det var. Så det var ju, ja. Men jag var också förberedd med lite snacks, så jag hade...
Men jag tänkte, vad hade hänt om du nu hade fått ätit upp hela den här maträtten med gluten i? Vad hade hänt då?
Förhoppningsvis så hade jag ju inte blivit så sjuk. För jag har inte jättetydliga symptom på...
Okej, okay, det är ju skönt gluten, just då. Men ja. Det kan vara dåligt att man kan råka få i sig gluten lite mer.
Men du, om vi ska liksom spola tillbaka tiden lite. Jag är ju så nyfiken på att höra allt om ditt backpackande. Mm. Men om vi börjar med bara så här, när fick du din celiaki?
Jag blev diagnostiserad med celiaki 2019, så det var i början av gymnasiet.
Ja, det är ganska nyligen då?
Ganska nyligen, absolut.
Hur upptäckte du, eller vad hade du för symptom?
Jag hade inga symptom, trodde jag. Men grejen är att jag har hypotyreos, och det fick jag när jag var 12, så fick jag den diagnosen. Och det är en annan autoimmun sjukdom som är underfunktion i sköldkörteln.
Mm. Okej. Och du fick den här liksom sköldkörteldiagnosen och sen levde du på som vanligt fram till 2019?
Ja, precis. Och då gick det bra. Jag hittade en bra dos för min medicin för det. Men det var ändå några blodvärden som fortsatte att vara lite konstiga. Mm-hmm. Och det var ingen... Ja, läkarna var oense kring om man skulle undersöka det vidare eller inte. Men sen när jag var 17 så sa de okej, men vi testar det. Det var inför att jag skulle byta sjukhus för att jag skulle bli vuxen, och då så skulle jag byta. Då sa de, vi gör den här undersökningen inför att du blir vuxen innan du byter avdelning, nu när vi har koll på dig här på specialist endokrinologiavdelningen.
Okay.
Jag skulle gå därifrån till vårdcentralen.
Okay.
Ja.
Kan säga, generellt så är liksom just det här skiftet från att barn- och ungdomssjukvården till vuxensjukvården. Där brukar väldigt många ha mycket problem. Eller man upplever att vuxensjukvården är mycket, mycket sämre.
Ja, då kanske det var bra att det gjordes just inför.
Ja, det var nog himla tur, tror jag. Det var nog liksom en... Hade du kommit ut till vuxenutvården så hade det varit jättesvårt att få dem att undersöka celiaki.
Åh, skönt att höra.
Så det hade du tur.
Ja.
Men är det vanligt att man, om man har underproduktion i sköldkörteln, att det liksom kopplas till just celiaki?
Alltså, celiaki är ju liksom då tätt kopplat till några andra autoimmuna sjukdomar. Och just hypotyreos är en sån. Där man vet om liksom att de som har celiaki har liksom en högre risk att också ha hypotyreos. Men det är liksom då, det är inte kopplat att man vet att för att man har nedsatt funktion i sköldkörteln så får man celiaki. Utan det är liksom bara att det är samma liksom sekvens i DNA-strängarna liksom, där man då har risken för att få diabetes typ 1, sköldkörtelsjukdom och celiaki.
Aha. Okay. Men du hade inga liksom magsmärtor eller något sånt? Utan det var bara en tur att de testade?
Jag hade faktiskt ingenting jag märkte av. Men jag kan säga att när jag sen började äta glutenfritt så märkte jag att jag mådde ännu bättre. Och att jag faktiskt hade varit orolig i magen jämfört med hur bra jag mådde sen. Faktiskt.
Det är inte alls ovanligt. Jag får bara plocka in där liksom att jättemånga som får celiaki-diagnos vet ju inte om det. Men, och som har inga symptom. Men sen när de då får börja äta glutenfritt så märker de att bara, jaha, men jag hade ju symptom. Massor med symptom. Men som liksom så här, man blir ju van vid att så här, det här är normalt. Och jag tänker så här, tarmproblem kanske man inte diskuterar med alla man känner. Nej. Så det är svårt liksom att få input på hur funkar din tarm.
Exakt, vad är normalt och inte? Ja. Nej, verkligen. Men då var det 2019 du fick den här diagnosen. Hur lång tid skulle du säga att det tog för dig att lära dig att liksom leva ett glutenfritt liv och bli trygg i det?
Jag skulle väl säga några månader. Fast det var väl över första sommaren som det började bli lite jobbigt att resa och så. Som jag tyckte att det var lite svårare än att få in det i vardagen. För då var det ändå så här, jag lämnade in ett intyg till matsalen och så började jag lära mig om det här med havre. Lite sådana saker som jag tycker är väldigt komplicerade någonstans. För att när man förklarar för någon vad gluten är, då säger man, jag kan inte äta bröd eller pasta eller så. Men egentligen kan man ju det. Bara att det är ju inte vetet i sig man egentligen är allergisk mot, eller hur?
Alltså det är ju liksom, glutenproteinet utgör en stor del av veteproteinerna.
Ja, det är väl sant i och för sig.
Så att, är det gjort av vete? Det man kan ju ta bort vetestärkelse kan man till exempel göra utan protein. Det finns ju olika delar i vetekärnan liksom. Om man tar bort glutenproteinerna kan man använda resten och göra saker av. Så att, till exempel då, gluten för vetestärkelse är en sån sak som man kan äta om man har celiaki.
Just det. Men när du fick din diagnos, hade du då börjat fundera på att det vore kul att resa mer eller backpacka eller så? Eller kom de liksom tankarna och drömmarna senare?
Eftersom det var i början av gymnasiet hade jag nog inte riktigt någon plan för vad jag ville göra efter. Men jag har alltid tänkt mig att jag gärna vill liksom resa och se världen och så. Så nej, de tankarna började ta form emot början av trean skulle jag nog säga.
Och när åkte du då?
Jag åkte inte första halvåret efter studenten utan ett halvår efter det. Så jag åkte i februari, början av februari nu i år, 2023.
Gud vad spännande. Ja. Och vilka länder var du i? Hur länge var du borta? Berätta om liksom, skalet för resan.
Ja, jag åkte då i början av februari och var borta fram till slutet av april. Så mellan 2,5 och 3 månader var jag borta. Och jag började min resa i Vietnam. Mm. Där jag var i 2 veckor. Sen var jag i ungefär en vecka i Kambodja för att ta mig till norra Thailand. Och sen så åkte vi ner norra Thailand och sen södra Thailand och var totalt där i en månad. Mm. För att sen åka vidare till Indonesien. Där vi började i huvudstaden Jakarta. Och sen var jag i Indonesien i totalt en månad. Men vi var mest på Bali och öarna kring det. Och sen mellanlandade vi i Singapore i några dagar på vägen hem. Men
gud vad fantastiskt! Jag blir alldeles avundsjuk när du berättar.
Så. Det var magiskt.
Gud väl. Men förberedde du dig på något speciellt sätt?
Det skulle jag faktiskt säga att jag gjorde. Jag försökte läsa på lite om vilka som var de mest förekommande rätterna. Och ja, då vilka som var glutenfria. Så det var ungefär som när jag satt på den här bussen mellan Vietnam och Kambodja så kanske jag tittade, okej, vad är det för valuta i det nya landet? Vad är det för liksom, rätter som är glutenfria i det här landet? Lite i samma veva där. Så jag brukade läsa lite på bloggar och så, men vissa delar av min resa så åkte jag med ett gruppresebolag, vad säger man? Ja, för ungdomar. Så vi var ett gäng på mellan 8 på en av resorna och 20 på den andra som reste med då en guide. Och det var liksom ett paket där det ingick boende och lite aktiviteter och så. Och det tyckte jag var jätteskönt att komma... att omfamnas av när man kom efter en så lång resa och var på andra sidan jorden för första gången att få alltid ha någon att fråga. För då fick jag hjälp att skriva ett översättningskort och jag fick den här vår reseledare då att försöka prata med restaurangpersonal ofta och så. Framförallt så hade han koll på hur köket fungerade ofta. Att säga, nej men det här brukar man alltid göra separat eller nej det här. Ja, för ofta är de här guiderna väldigt pålästa om hur man just lagar maten i landet och vilka rätter som görs i samma panna som fritösen och lite sådana saker.
Det är ju perfekt. Vill du säga vad den heter? Jag blir direkt nyfiken.
Ja, men det här reseföretaget heter G Adventures.
Okej, okay. Skulle du rekommendera det ur ett selektivperspektiv?
Absolut, det skulle jag verkligen göra.
Cool. Sponsrat ska sägas.
Nej, jag är verkligen
ändå nyfiken.
Nej, men det tycker jag var jättebra och de var alltid superpålästa. Samtidigt som jag också måste säga att en gång så var en av de här lapparna som jag fick vår reseguide att skriva inte korrekt på något sätt. För jag visade upp den på ett ställe och sen så smakade jag det jag hade köpt. Som de sa, bara vi gjort på rismjöl. Mm. Tänkte jag, wow, fantastiskt. Jag kan äntligen äta en sån här fluffig, wow. Och den smakade så bra att jag gick tillbaka och bara, vänta, det här kan inte vara glutenfritt. Det är det verkligen. Och så visade jag bild på, jag tror jag visade bild på någon typ av vetestrå eller så. Är det bara vete? Eller, Google Translate många gånger fram och tillbaka. Tills vi kom fram till att det, jag hade ätit gluten. Men det var bara en tugga, så det var inte så farligt. Men jag blev ändå väldigt nervös. För just den kvällen skulle vi typ bo på ett nattåg. Så jag var såhär, nej, måste jag liksom bo där och må dåligt.
Oj.
Så jag blev väldigt nervös, men det var inte så farligt. Jag fick typ inga symptom. Men jag blev ändå väldigt nervös inför det.
Jag förstår. Men smart med de här, alltså att du bad en lokal person att skriva sådana lappar och så. Men visst är det, det finns ju också, Selekiförbundet har väl vissa översättningskort och så, eller?
Ja, det finns ju på, tror att vi har en 50 språk kanske, något sånt där.
Jag
vågar inte säga exakt hur många.
Jo, men de har jag faktiskt också använt. Alltså jag hade ofta... kanske 2 olika. Men det berodde också lite på var jag var någonstans, i vilken typ av restaurang.
Ja.
För ibland är det ganska lång text tycker jag på de översättningskorten. Så att, det kunde vara bättre att typ ha en bild på ett vetestrå bara. Och så här,
just det.
Ja, jag vet inte så.
Ja.
För att jag vet inte. Ibland när man köper mat på gatan och vill testa sådana saker så... Jag vet inte, det kanske är så att folk inte kan läsa till och med. Alltså, man är ju ändå ute på landsbygden någonstans i delar av världen där inte alla kan läsa.
Men det är jättesmart att ha bildstöd faktiskt.
Ja.
För det, de flesta kan ju förstå vad det är. Men just där, de här, sagt, om man ska läsa, och vet, vi har haft problem med att det kan vara olika dialekter i olika delar av olika länder. Och att vårt översättningskort kanske passar för nästan överallt, men inte överallt. För att det är så pass... Ja, många länder har väldigt olika språk.
Mm. Då är det superbra att kunna komplettera. Smart med bild. Jag har aldrig gjort det. Det var jättesmart. Ska jag börja med det? Upplever du att det var... Alltså olika länder, olika delar av olika länder hade olika förståelse för det här med glutenfritt? Eller fattade folk om du hade vetestrå och liksom skakade på huvudet?
Helt ärligt, nej. Jag tror inte att folk är så vana vid att man har både matpreferenser och matallergier.
Mm.
I alla fall där jag rörde mig. Mm. Förutom just på Bali till exempel, där det är väldigt många västerlänningar som kommer. Det var nog enda stället som jag hittade ställen som var helt glutenfria. Och att det verkligen var så här hälsokafé typ.
Mm.
Annars så är det väldigt, väldigt stor del av maten glutenfri. Men att de bara inte riktigt förstår vad man menar när man liksom inte vill ha den där ostronsåsen till exempel. Den sägs ju innehålla vete.
Ja, det kan ju vara det i.
Ja.
Det beror på, men det svåra är ju så att om de inte har ingredienserna utskrivna på ett språk man förstår. Och det kanske man inte alltid har, särskilt inte om man gjort den själv på plats.
Nej, precis. För det var ändå en fråga jag ville ta upp. Mm. För är det så att Svenska celiakiföreningen har godkänt att man som celiakist kan äta soja?
Alltså vi gör inga liksom, uttalanden alls från förbundets sida, utan det vi gör är att vi förmedlar då vad så här, kundiga dietister gör för bedömningar. Och de gör sina bedömningar utifrån dels då så här, klinisk erfarenhet som de ser under många års tid vad som funkar och inte funkar. Och sen då de få undersökningar som är gjorda. Och det är Livsmedelsverket i Sverige som har gjort då lite grann på soja bland annat. Och de har kommit fram då till att när det gäller vanlig soja, alltså här, lättflytande sojasås, Kikkoman och Mrs. Cheng tror någon heter och sånt där. De är gjorda där man har använt vete under jäsningen. Och då har liksom då jästsvamparna käkat upp vetet och det finns ingenting kvar när man liksom då häller upp såsen. Så det är liksom safe.
Mm.
Men sen är det att om man blandar en sås där man har i sojasås som smaksättare, som är sälta och umami eller vad det är någonting.
Typ som oystersås är väl så?
Ja, precis.
Där är det
ja, och det finns massa andra också, med typ så här olika barbecuesåser och liksom allt möjligt. Där man har det som smaksättare. Och då står det ju vete i den, som en liten varning. Just den grejen kan man strunta i. Men det kan man veta tillsatt av andra skäl i såsen. Som liksom då en konsistensgivare eller liksom i någon annan del av en ingrediens. Så att det gäller liksom att kolla lite grann där på olika såser. Vad är det för någonting som är i? Är det just bara i sojasåsen? Ja, men då är det lugnt. Men är det liksom annat än sojasåsen, då kanske det inte är lugnt.
Mm. Hur gjorde du då, Sofia, när du var och reste?
Angående just sojan så bestämde jag mig för att jag ville undvika den så ofta det gick. Ja. Och det inser jag väl i efterhand att det hade väl varit väldigt, väldigt skönt att strunta i den liksom begränsningen. Men jag valde i alla fall att undvika soja, sojasås då. Mycket för att det såg ut ofta som att den var väldigt hemmagjord. Och då tänker jag mig bara att så här, det är inte riktigt... Ja, att den,
man vet inte.
Nej, det är svårt att veta om den just... Ja, det kändes bara onödigt att bli sjuk. Så att jag försökte undvika det så ofta det gick. Och när jag... Efter några veckor kom till Bangkok så hittade jag ett stort köpcenter där jag kunde köpa mig en soja där jag kunde läsa mig till att den var glutenfri. Och så hade jag ofta den med mig i väskan. Så kunde jag smaksätta själv och sen någon gång så gick jag till en restaurang och sa, kan ni göra en pad thai med den här? Och då var det ju såklart en liksom finare restaurang där de hade tålamod och kunde förstå vad jag menade. Men annars så... Thailand var det landet där det var svårast för mig att hitta mat. Just eftersom jag bestämde mig för att undvika sojasås. Och maten i Thailand gör sig i en helt annan utsträckning. Typ alltid i samma panna. Mm. Både currys och woker som ofta... Ibland är gjord på risnudlar, ibland äggnudlar. Och de görs nästan alltid i samma panna. Och då undvek jag ju såklart nästan allt som var gjort där.
Mm.
Så det blev väldigt enformigt. Om jag ska jämföra med de andra delarna av resan så var det nog Thailand där det var jobbigast. Jag tröttnade mest på det jag kunde äta där.
Vad var det du åt där då? Typ?
Ofta så åt jag faktiskt papayasallad som är då med rostade jordnötter ovanpå. Och så åt jag med ris på sidan. Så det var ofta riset jag blev mätt på och sen kanske jag beställde någon frukt och liksom sådana saker. Så det var typ det jag åt mest. Men ibland currys och så om jag kände mig okej med att de skulle... Ja, jag vet inte. Det var lite magkänslan där. För jag tyckte att köket kändes som att de förstod vad jag menade när jag ville liksom...
Ja, men det är ju som, jag håller med, jag tycker också när jag är ute och har varit liksom, rest mer i Europa att det är ju mycket magkänsla. Det här känns bra, det verkar som att de förstår typ. Men det är svårt, eller det är, man vet inte om de fattar alltid.
Det gäller ju faktiskt även i Sverige.
Ja, det är sant.
Som, alla förstår inte riktigt det här med liksom, riskerna. Så att magkänslan är väldigt, väldigt viktig.
Och ofta rätt tycker jag. Alltså ibland känner man så här, den där personen sa att det där var glutenfritt, men jag tror inte på det här. Och det, jag tycker ofta att det stämmer.
Ja, men man ska lite på sig själv. Ja. Man, så här, inte ta onödiga risker, men ändå så här, tycker man att det verkar lite så här för bra för att vara sant. Så här, ja, men, som de här som jag liksom, nyheten jag tog tidigare, just att ja, men, de hade sagt till den här kvinnan liksom massa gånger, så här, men lugn, liksom, vi, klart vi kan göra glutenfritt, vad är problemet liksom?
Det tycker jag är den starkaste varningsflaggan när de säger, vi löser det. Inte så här, vi kommer göra så här istället, jag kommer att se till att det här händer. Utan bara, vi löser det.
Man bara, nej!
Vi har koll på det här, vi fattar liksom hur man gör. Lite arrogant stil brukar inte vara ett tecken på kunskap.
Nej. Jag tycker också att, om man ska verkligen generalisera nu, att just i Thailand har jag varit lite när jag var yngre. Och då känns det att det finns en väldigt stark kultur att man ska vara väldigt liksom, trevlig och så här, ingen fara, vi tar hand om det, det alltså tänk inte på det typ. På ett sätt som jag upplevde i alla fall att det blev att ibland så var de bara så här, det är ingen fara, det är glutenfritt, allt är jättebra typ. Man bara, men det är inte glutenfritt, jag ser att, det, jag ser att du har tagit brödet från samma. Och då blir det så här, nej, nej, no problem typ. Man bara, jo, problem.
Ja, det är lite svårt för de vill ju någonstans vara väldigt trevliga och
ja,
så.
Exakt. Men
de,
ja. När du var ute och reste då, hur bodde du generellt?
Jag bodde större delen av resan på olika typer av vandrarhem. Mm. Några nätter bodde vi på hotell, men det var ofta ganska enkla. Liksom. Boenden med sovsal eller så.
Hur var det då typ med frukost och så? Vad åt du oftast då?
Ibland ingick det i boendet, men annars så kunde man köpa det liksom, ute på stan eller så. Mm. Och då var det ganska ofta frukt som jag baserade min frukost på. Ibland kunde det vara någon typ av ägg som var typ i någon typ av omelett eller så. Ibland blev det ris med någonting om jag ville bli lite mer mätt. Ja, men det var väl lite de alternativen som fanns. I Vietnam så åt man ibland soppa till frukost. Sån här pho, som
just
det heter.
Mm. Ja, hur uttalar det? Pho?
Ja, det stavas pho. Oh, med en sån här...
Just, jag har sett det förut. När jag bodde i USA så sa man alltid pho. Okay, det känns inte som att det är som man säger.
Nej, det är inte riktigt. Men ja, det var ju lite kul också att försöka lära sig. Jag lärde mig inte att uttala ordet gluten eller så. Men jag försökte lära mig lite ord på olika språk. Och kunna säga, alltid kunna säga tack. När man försöker, när man ändå är lite jobbig och kunna och typ säger det här vill jag inte ha, det här vill jag ha. Så att man verkligen kan... tacka för det, det tycker jag kändes väldigt viktigt. För då kändes det som att de brydde sig mer om att se till att man verkligen fick det.
Det är eller, supertyp. Ja, men
det är
verkligen.
Faktiskt ett bra tips skulle jag säga.
Verkligen.
Ja, jag håller jättemycket med det. Så här, och få folk att tycka om en är ju liksom ett bra sätt att få dem att bry sig.
Ja, ja men faktiskt. Men du sa att Thailand var lite svårt eller svårast. Vad var det för andra liksom, maträtter i andra länder som var mer klassiska som du kunde vara mer safe med typ?
Ja, så i Vietnam så åt jag väldigt mycket färska vårrullar. Notera färska, för de friterade kan ju ibland vara friterade med mjöl om jag förstod det rätt. Men de är ju gjorda bara inlindade med rispapper. Just och då får man ju också välja vad man vill ha inuti för protein. Och de var så himla goda. Ofta stoppade i jordnötssås då. Jättegott. Annars så skulle jag säga... ja, men i Indonesien åt jag mycket grillade protein. I så fall var det kanske typ kyckling. Eller tempeh. Eller ja, olika saker. Tillsammans med då alltid ris som grund. Ja, till vad man blev. Ja, sådär.
Gud vad gott. Var det... alltså skulle säga att du behövde äta liksom annorlunda saker mot de du reste med?
Ja, men det skulle jag säga. Inte alltid. till exempel när vi gick totalt tror jag 4 olika matlagningskurser. Eller liksom inte kurser då helt, men det var väl lektioner kan man säga. Så det var någon eftermiddag eller så här, några timmar. Och det var jättekul, för jag lärde mig väldigt mycket om hur man lagar mat i de länderna. Vilket i grunden kan vara ganska olika. Till exempel Indonesien lärde jag mig att man väldigt ofta mortlar väldigt mycket av det man sen steker på, så att det, liksom, smakerna kommer ut på ett helt annat sätt. Aha. Sådana saker. Men i alla fall, och då var de ofta jättesnälla och kunde anpassa till att jag kunde ibland få med mig hela gruppen på att göra det helt glutenfritt. Och,
kul!
Ja, så det var jättesnällt och så. Men annars så, jag reste med en tjejkompis och vi åt ju ganska ofta tvärt emot vad den andra åt. För hon jag reste med, hon är nötintolerant, eller närmare bestämt, hon äter inte jordnötter.
Ah.
Och ganska ofta blev jag mätt på någon form av nötter, och ganska ofta blev hon mätt på någon form av gluten, till exempel bananpannkakor eller sådana saker som man kunde köpa. Så vi hade ett system faktiskt för hur vi skulle inte råka ta varandras vattenflaskor.
Ah.
Så det var så, när vi köpte nytt vatten så antingen så hällde vi över i våra egna flaskor, eller så gjorde vi så att mina flaskor tog jag alltid av etiketten på.
Ah,
så att vi inte skulle råka dricka varandra, för det är ändå så här, man smular ju ner eller liksom...
Ja.
Vi ville bara undvika att dricka från varandras flaskor. Så
det är ju ett smart tips faktiskt.
Ja, ja, det var lite...
För vatten dricker man ju väldigt mycket.
Ja,
verkligen.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Lailas och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har fått vara med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni gör denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiaki.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Ja, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Celiakiförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker som till exempel den här podden eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen.
Vad skulle du säga var det absolut svåraste under hela backpackandet?
Det var nog att inte bara tänka, äsch. Jag kan väl ändå smaka, typ.
Ja.
Om det är någonting spännande, ja, så försökte jag liksom hålla mig till det som var säkert då. Och då var det också väldigt skönt att faktiskt resa med någon. Just det, som om jag kanske var lite trött och lite sådär, bara tänkte, ah, nej, men jag tar bara någonting, eller jag orkar inte hitta något att äta för jag är bara trött just nu. Så kunde vi liksom hjälpas åt. Så att det alltid var någon som orkade ta tag i det och se till att det blev bra.
Någon som också är liksom lite, måste vara lite alert.
Precis, för ganska ofta när vi var med andra så var det så att vi stoppade upp hela kön när vi skulle bestämma och så var det beställa mat och så, ja. Sådär. Så då kunde vi ofta beställa åt varandra för vi till slut lärde oss vad det var den andra ena kunde ta och inte. Sådär.
Smart.
Men men faktiskt. Det var skönt att kunna vara jobbiga tillsammans istället för att behöva dra ner tempo på den andras. Liksom.
Ja.
Ja, eller alltid var såhär. Jag vet inte. Det var ganska ofta vi behövde vända på klacken och bara, nej, det här känns inte säkert. Ja. Och då behövde det vara säkert för båda.
Just det.
För att vi skulle kunna äta där. Eller för att eller så åt vi på olika ställen då. Men inte så ofta.
Det låter ju väldigt smart. Min bästa kompis är... Var vegetarian är nu vegan. Så vi är ju inte en kanonduo att bjuda på middag. För det är inget ägg, mjölk, mjöl, ingenting. Men vi är också ibland, då, om vi har varit liksom ut och ätit, att man bara tjafsar och den andras vägnar. För det är jobbigt att säga att man själv inte vill ha någonting. Men det är lättare att prata med någon annan.
Ja, men det är sant faktiskt. Ja.
Kände du dig orolig liksom för gluten när du var ute och reste? Eller var det liksom, kunde du släppa det och bara känna att men det här löser sig?
Efter ett tag så blev jag mer och mer trygg. Mm. Faktiskt. Och det var också det som var lite skönt med att börja med till exempel Thailand då och Vietnam som är lite mer turistiga än Indonesien. Som i alla fall i början av vår vistelse i Indonesien, då var vi ön Java. Det är inte så många västerlänningar som turistar runt där.
Mm.
Så det var ganska skönt att ta det i slutet av resan. För jag tror att det hade varit lite svårare att ha det i början. Också för att vi råkade pricka, vår månad som vi var där råkade vi pricka Ramadan.
Mm.
Så det var också väldigt svårt att hitta mat på dagtid. Mm. Redan var det svårt att hitta mat. Men då var det också väldigt skönt att vi var på en sån här gruppresa. Så då kunde de liksom gå runt hörnet och veta var någonstans ställe var öppet.
Aha, okay.
Så det var en extra utmaning vi råkade åka på. Men det var också väldigt, väldigt spännande.
Mm. För att, modigt ju.
Ja.
Och coolt att det gick bra.
Ja, nej men det kändes jättekul att det gick så bra faktiskt. För att när folk inför den här resan, när folk frågade, då frågade liksom hur det skulle gå och så, eller så här, ville höra om resan, så oftast det första de frågade bara, ska du resa själv? Okej, nej, vad bra. Mm. Vänta, hur ska du hitta glutenfri mat?
Ja.
Det var ofta det största som folk oroade mig med. Och jag kan säga att jag var inte helt trygg när jag åkte iväg. Men jag kände väl att det kommer lösa sig. Och det gjorde det.
Mm.
Så det var jätteskönt.
Hade du någon liksom backup plan eller så? Något så här, men om det inte finns något så äter jag det här. Eller hade du någon strategi för det innan?
Ris. Det finns alltid kokt ris överallt. Och det är det som ofta folk blir mätta på. Även om de äter gluten så brukar det ju vara antingen stekt ris eller ris med någonting annat. Och i värsta fall blev det ris med någon typ av medhavssås.
Ja. Det är väldigt bra.
Det var en plan B, som man alltid kunde bli mätt på i alla fall.
Mm.
Men jag kände liksom, jag vet inte, jag tyckte att frukten var så himla, himla god. Alltså bara en klase bananer.
Mm.
Det är inte samma sak som det man hittar i Sverige. Och det kunde vara så himla gott att det kände så här, okej, jag kanske blir mätt på riset. Men sen får jag äta fantastiskt goda frukter och då, det känns okej liksom. Så kändes det för mig i alla fall.
Ja, det är superbra ju. Men hade du något liksom snacks eller så? Jag tänker typ om man reser långa tågresor eller bussresor och så.
Ja, och om man då inte hade varit bredvid en nötallergiker så hade det varit lite lättare att bara ta med sig nötter på alla långa bussresor och så.
Mm.
Men det var egentligen, Thailand hade de mycket rostade och liksom saltade ärtor till exempel.
Mm.
Olika sorters bönor och de tyckte jag var väldigt goda. De var ju liksom proteinrika.
Mm.
Och inte, det kändes inte som att äta chips riktigt utan det var ändå så här, man blev lite mätt på det och det var lite gott och så. Men ofta så hade jag någon typ av torkad frukt eller färsk frukt.
Ja.
Ja, lite sådana grejer med mig. Det var oftast det jag hade.
Gott. Upplevde du att det var svårt att läsa liksom på instruktion, eller vad heter det, ingrediensförteckningarna?
Ja, det tycker jag faktiskt. Men jag såg till att skaffa simkort i varje land.
Okay.
I alla fall i de länder jag var i mer än en vecka.
Mm.
För då kunde jag alltid ta upp Google Översätt och ta den här kamerafunktionen. Så då kunde jag scanna paketet och så läste den på då, thailändska eller indonesiska. Så.
Gud, det är smart. Det är smart.
Verkligen, och vad driftigt att skaffa simkort i varje land.
Ja, nej men det var faktiskt inte så dyrt heller. Så jag tyckte det var en väldigt skön investering.
Det är ett superbra tips, verkligen.
Ja.
Internet är bra.
Internet är väldigt bra.
Men man är så handikappad utan internet. Alltså, verkligen.
Men jag tänker, om man då är på en gruppresa kanske man klarar sig lite bättre. Men just att vara liksom helt ensam och försöka klara, så här, navigera ett land generellt är svårt. Men om man dessutom då ska ha gluten och nötfritt.
Det var inte lätt. Nej, precis. Så att jag tycker att åka på gruppresa var en väldigt stor trygghet. I alla fall i början av resan.
Mm.
Så jag började resan med gruppresan. Och sen så, ja.
Var det någon annan som hade någon allergi eller matpreferens i den gruppen? Förutom din kompis?
Vad jag kan minnas så varken i gruppresorna eller annars så stötte inte på någon som hade någon typ av matallergi.
Nej.
Kanske någon som var vegetarian, men det är ju inte en allergi.
Nej.
Så att,
oj.
Ja.
Men det kanske är så, alltså för jag tänker att så här, jag har verkligen dragit mig från att backpacka just för det känns svårt och liksom läskigt. Det kanske är att man inte gör det lika ofta om man har någon matpreferens typ.
Det känns himla synd.
Ja, det är det. Alltså, vi får ju frågor lite grann ibland när det folk ska åka till just Asien. Där det liksom är långt bort, det är språk som man inte kan förstå själv. Man kan liksom inte ens gissa sig till vad det står om man inte kan något sådant språk. Och när de frågar oss, vad ska vi göra? Vi kan skicka med ett översättningskort liksom. Men här, det är mer liksom.
Mm.
Just här, som här, du går på en restaurang, de som jobbar där kanske inte snackar det språket. De snackar ett annat språk. Som,
ja, just det.
Och så har du ett översättningskort på fel språk.
Mm.
Så att det kan vara bra att ha med liksom då, massa olika språk. Google översätt kan vara bra att ha med på restaurang och kunna liksom försöka konversera sig fram till liksom vad som är säkert eller inte.
Mm.
Men generellt så är det ju här att kolla i förväg.
Mm.
Det är ju jättebra.
Men kollade du upp några så här restauranger typ, eller något sånt i förväg? Eller var det liksom inte den stämningen att man kollade upp restauranger innan?
Inte alls.
Nej.
Väldigt sällan var det faktiskt uppdaterat på Google Maps för det. Olika ställen
och det där så, tycker så jag också var... känns läskigt. Jag är så himla kontrollig. Typ, om jag ska åka till Barcelona, då är jag innan så här, googlar upp, typ stjärnmarkerar på Google Maps så jag vet att de här ställena ska vara bra, där ska vara safe. Att inte ens kunna, om ställen inte ens finns på Google Maps, känns jätteläskigt.
Nej, det var faktiskt ganska ofta så. I Europa tycker jag det funkar jättebra att förbereda sig lite så har de på kartan. Men nej, det jag snarare kollade upp var just vilka de rätter man brukar äta och vad jag skulle... akta mig för och inte. Genom bloggar då.
Hade du någon liksom speciellt budgettänk med din säljarkist? Var det dyrare skulle du säga att resa som säljarkist?
Jag skulle inte säga att det är en jättestor skillnad. Om det inte var så att jag hade velat... jag vet inte. Ganska ofta så kunde jag nöja mig med att det var lite mer enformigt. Just för att jag inte orkade... Ja, men precis. Just för att jag inte orkade att hela sällskapet skulle behöva gå till en fin restaurang där jag skulle stå och förklara att de skulle använda den här sojan och så. Så det var liksom... Jag tror att om man hade velat testa igenom ännu fler rätter så tror jag att det hade behövt vara lite högre budget på det. Men det jag tycker egentligen man framförallt måste förbereda sig på, om man nu kan acceptera det lite enformigt, det är att man måste vara lite mer förberedd. På om det ska vara en helt stor dagsutflykt, även om det är med den här gruppresan, så får man liksom kolla så här... Okej, men kommer vi vara mitt ute i djungeln där det finns bara ett ställe som bara gör en rätt?
Mm.
Då kanske jag måste gå ut på morgonen och se till att köpa med mig mat så att jag klarar det hela dagen.
Mm.
Men man blir ju också bättre och bättre på just vad landet serverar för mat. Man lär sig.
Men det är jättebra tips tycker jag. Just det här som att verkligen vara beredd på att så här, du kanske inte kan köpa någonting som är glutenfritt resten av dagen. Så inte liksom bara ha med sig så här snacks så för att klara liksom några timmar utan att ja, du kanske måste klara det hela dagen. Om det är på utflykt.
Ibland är det så. Ja. En gång så skulle jag, när jag var i Ho Chi Minh City i Vietnam, så skulle jag köpa lunch. Och då hade mina kompisar hittat ett ställe som de ville äta på. Så då sa jag, okej, men jag tittar runt på ställena bredvid som, och ser vad jag kan äta. Och då gick jag in och försökte förklara någonting jag ville ha. Kökspersonalen bara tittade på mig och sa så här... Det där blir inte gott. Och så skrattade de. Och sa bara, det blir inte gott om det inte ska sås.
Ja.
För jag förklarade att jag bara vill ha lite grönsaker. Eller framförallt någon typ av stekt kött eller så. Och som är ris typ. Så det var lite roligt. Men då, jag vet inte vad jag tog med mig då till slut. Jag tror jag bara köpte ris. Men jag har varit igenom lite sådana komiska situationer. För de tvärvägrade att servera det här torra som jag försökte förklara att jag ville ha utan sås.
Ja,
det
var roligt. Så, ja. De bara, inte i vår restaurang.
Nej, precis.
Man kanske får göra lite avkall. Just om man är borta liksom då en begränsad tid. Då kanske man kan acceptera att man inte får i sig alla näringsämnen som man behöver ha liksom, till vardags. Men liksom det är jobbigare om man ska bo där liksom, i flera år och då käka ris varje dag.
Men då hittar man sina vägar. Gör man inte det, tror du?
Alltså, jag tror man gör det.
Om ska man vara på liksom samma ställe i flera år, då får man ju ändå...
Och då tror jag att man lär sig både liksom matkulturen och var man kan käka och hur man ska käka och sådär.
På McDonald's kan jag ju alltid äta en sallad eller så.
Mm.
Men när jag kom till McDonald's då på flygplatsen i Kuala Lumpur när vi mellanlandade från Thailand och på väg till Indonesien, så var det enda jag kunde äta vitt ris och majs.
Nej.
De kunde inte göra något annat. Så det är, även McDonald's har helt olika utbud i olika länder. Och det visste inte jag. De kunde inte ens få fram typ en påse salt eller ketchup. De hade bara typ socker och sweet chili sås eller någonting. Alltså det var helt annat utbud.
Aha.
Vilket var lite intressant. För annars så brukar det vara en plan B ibland i Europa.
Verkligen.
Faktiskt att man kan. Så länge man med jämna mellanrum får en rolig måltid och god och liksom, ja, med nya smaker och så tycker jag att det, för mig var det i alla fall okej att ha det enformigt ibland.
Mm.
Det låter bra. Hade du med dig någonting från Sverige under hela resan? Alltså typ knäckebröd eller något sånt?
Faktiskt inte. Jag hade med mig en matlåda, en sån här tom, som jag ganska ofta hade antingen typ färsk frukt i, om jag köpte då en klase bananer eller om jag hade... om jag behövde komponera min måltid lite själv, att jag kunde typ, om det var en matmarknad så kanske jag köpte ris på ett ställe och sen så något annat från ett annat ställe, och så kunde jag sitta där.
Smart.
Med min matlåda. Mm. Så jag hade ganska ofta med mig, det hade jag faktiskt glömt, jag hade med mig ofta ett paket pinnar. Mm. Eller liksom enkel, vad heter det?
Engångspinnar.
Engångspinnar eller bestick som jag kunde, så att jag alltid kunde liksom
äta on the go.
Ja, men, eller plocka ihop grejer från olika saker om, jag, ja, om det inte gick att få en hel måltid från något särskilt ställe. Liksom.
Om du skulle göra den här resan igen, hade du gjort någonting annorlunda då? Eller om jag skulle göra resan, hade du gett något tips på så här, gör inte som jag aldrig gör så här?
Jag kan faktiskt inte komma på någonting som var så där riktigt dumt. Eller så, som jag bara skulle undvika igen. Jag tyckte det var, jag kan verkligen trycka på att det var skönt att ta sig emot av en gruppresa. Uh-huh. Att börja med det. Men annars så, liksom, det löser sig. Man ska inte låta celiakin hindra en ifrån att se världen. Och bara, liksom, om man har en dröm om att man vill se någon del av världen. Så det, särskilt Asien.
Uh-huh.
Det kommer lösa sig på något sätt.
Ja, och det kan vi lägga till det, så att vete är ju inte liksom huvudkomponent i maten i större delen av Asien.
Nej.
Så att det är inte jätteproblem liksom med att hitta mat som är glutenfri.
Nej, verkligen inte. Och jag minns att det var typ en månad in på resan som jag åt bröd för första gången. Och det var ju typ inte en så jättestor grej. För det var typ lika stor grej att jag åt en toast med ost på. För det finns inte så mycket ost om du inte går till västerländska ställen.
Mm.
Så just att äta bröd och ost var typ lika.
Mm.
Speciellt minns att jag tänkte att jag bara, wow. Men ja, man får vänja sig vid att inte se den glutenfria symbolen så mycket, i alla fall i Vietnam och Thailand. Jag vet inte om den är etablerad ens.
Alltså, det är ju främst Europa som vi har liksom, vårt överkorsade ax som vi licensierar. Precis. I Sverige, och sen våra systerförbund i resten av Europa. Brittiska förbundet licensierar även i andra länder utanför Europa, men det är inte jättemånga utanför.
Nej, precis. För jag minns att när jag kom till Indonesien så såg jag äntligen någon, jag tror, australiensk produkt. Jag bara, wow, vänta. Ordet glutenfri finns. För annars hade liksom folk ofta inte förstått vad då gluten, okej, vete, mjöl.
Ja.
Ja, sådär. Så det var skönt att komma hem också, kan jag säga.
Vad var det första du åt när du kom hem?
Oj, vad var det? Det kanske var typ fil och flingor, jag vet inte.
Men fil och flingor, absolut.
Glutenfri fil.
Precis.
Men du har också varit mycket i Italien, eller hur?
Ja, det stämmer. Jag är halv italienare.
Oj. Men vi pratat om Italien tidigare, för några avsnitt sedan. Och avgjorde att det var världens bästa celiakiland. Vad tycker du?
Jag är väldigt partisk och jag håller med om det. Inte bara för att italienare, utan för att det är verkligen jätteskönt att vara där om man har celiaki.
Mm.
Det är överlägset hur många som jobbar inom restaurang som kan ordet bara celiaki.
Aha.
Ja.
Och då känner jag mig väldigt trygg. Om man pratar om när man inte känner sig trygg och de säger vi löser det, så är när de säger har du celiaki? Det är då jag känner mig trygg. För då vet de någonstans skillnaden mellan vi kan peta undan brödet och nej, det måste vara separat. Helt glutenfritt. Ja.
Men gud vad roligt. Har du något speciellt Italien-tips eller så?
Första året jag åkte dit och hade fått min diagnos så betalade jag för 2 veckors medlemskap i den här deras celiakiförenings app. Att man då får tillgång till deras karta över de här hotellen rekommenderar vi, de här glassbarerna, de här restaurangerna eller kaféen eller bagerierna. Det finns massor av olika kategorier och även då matbutiker faktiskt. Det finns ganska många som är helt glutenfria då, som kanske har färskt bröd varje morgon och som har bara hyllor med pasta. Och
men gud, men vad smart, hur visste du att de hade ett förbund som hade en app där man fick det här bra?
Ja, ja, men det är faktiskt så att min pappas kusin har celiaki och då tipsade hon om det. Så hon visade mig också lite runt på vad man skulle äta och så, vad man skulle,
man
skulle tänka. Ja, det var faktiskt. Det var också nog anledningen till att man tänkte på att jag kanske kunde ha den här diagnosen eftersom hon har det. Men annars är det ingen annan i släkten som vi känner till som har diagnosen.
Nej.
Men gud, vilket bra tips. Har du något mer Italien-tips eller
ja,
så?
Ja, men absolut. Jag skulle vilja säga att håll utkik efter det röda klistermärket som kan finnas på fönsterrutor till olika restauranger och även kaféer och olika saker. Då brukar det vara den italienska celiakiföreningens namn och sen året som de har varit där och testat det här stället på.
Mm.
Så ibland har de liksom 4 år i rad eller bara senaste året eller så. Men det är ganska lätt om man börjar känna igen den här röda symbolen, att man bara går på gatan om det är någon, om man är någonstans på någon huvudgata, att man bara börjar känna igen, okej, vänta, den där symbolen, det här kanske jag kan äta. Så då behöver det inte vara någonting om att man alltid behöver planera så mycket. Om man är på i stora städer så brukar man råka hamna någonstans där man ser en sån symbol.
Det är supersmart.
Så det är verkligen ett tips att man lär sig känna igen den. För då kan man vara helt trygg.
Verkligen. Varför finns inte det här i Sverige? Det låter som en kanongrej. Ställer Linus mot väggen här.
Ja, man kan säga så att det finns i Italien, det finns i Storbritannien, det finns i Spanien, det finns i Österrike, tror jag, Tyskland, det finns i Finland. Det finns i ett gäng olika länder.
Är det alltid ett röd klistermärke?
Nej, det är lite klurigt tycker vi. Vi skulle vilja ha samma symbol i hela Europa. Vi skulle också vilja ha samma regelverk i Europa, att det är som att det innebar samma sak. Det gör det inte. Det är inte samma sorts regelverk i Italien som det är i Storbritannien eller i Spanien eller Tyskland eller sådär. Så att jag leder en arbetsgrupp som jobbar med bland annat det här i Europa och har gjort det nu i 4 år tror jag.
Mm-hmm.
Vi kommer inte så långt fram eftersom länderna tycker olika om lite olika saker. Men förhoppningen är ändå att vi i Sverige kan komma igång. Nu har vi väntat, känner vi, väldigt länge.
Mm.
Så vi känner att vi kanske inte riktigt orkar vänta på att alla länder ska komma överens. Så att vi kanske börjar ändå.
Vad är det man måste komma överens om egentligen?
Eftersom vi har ju det här AOECS, Association of European Celiac Societies. Där vi beslutar saker tillsammans. Vad vi ska göra. Där vi har den här licensieringen av våra produkter. Det jobbiga då är att om man är då 30-40 olika länder med olika kulturer och olika viljor och olika historier. Det är så här, tantor och gubbar som har suttit tillsammans i 30 år. Liksom. Det finns mycket som gör att saker inte går så smidigt alltid.
Mm.
Så det gör att vi inte är där vi hade önskat att vara just nu. Så vi hade önskat att vi hade haft den här märkningen i några år i Sverige. Men det har vi inte. Så att förhoppningen är att vi kommer igång om några år i alla fall.
Något eller några
år. Ja, verkligen. Ja. Det hade varit kanon.
För det är som du säger, just att när man går på gatan så ser man bara den där symbolen, så vet man att dit kan jag gå.
Ja, men precis. Det kunde vara någon, att jag gick ut efter frukost då när vi hade kommit till någon ny stad. Eller jag reste runt ganska mycket i Italien också faktiskt under mitt sabbatsår.
Mm.
Och då kunde det vara att jag inte ens var ute efter att jag hittade mat. Men att jag gick förbi något ställe och bara, oj vänta, röd är ändå en symbol som man känner igen ganska tydligt. Det var liksom, den syns på håll. Så då såg jag det bara i ögonvrån och bara, oj, men hit måste jag komma tillbaka.
Mm.
Så det är väldigt skönt just när man inte behöver ha det som projekt att varenda gång behöva leta upp ställen, utan att man ibland bara kan råka hamna på ställen lite. Det är väldigt skönt när det råkar hända.
Ja, verkligen. Men berätta mer, du hade lite tips på speciella restauranger eller så?
Ja, jag har faktiskt en restaurang som jag skulle kora till den bästa. Inte bara för att maten är helt fantastisk, utan för att de har ett så himla underbart system. Är att de har 2 kök, det är ett väldigt stort ställe. Och den här restaurangen heter Mangia Fuoco, som betyder eldslukare på italienska. Men i alla fall, den har 2 olika kök och allt som kommer ut ur det glutenfria köket får en liten flagga.
Aha.
Med den här röda symbolen.
Det är smart.
Och det är väldigt skönt, för då vet man att allt som kommer ut därifrån kan inte ha råkat förväxlas.
Nej.
Ah.
För de har ju 2 menyer då och så, som det finns på vissa ställen. Men då är det så skönt när man alltid vet vad man kan smaka ifrån och inte. Och det tycker jag är ett toppensystem, verkligen. Och den här restaurangen ligger då i Östra Rom.
Okej.
Okay. Men det är fortfarande ganska nära stan.
Cool, så åka dit.
Ja, men om man åker till Rom och säljer kid.
Eldslukaren, Mangia Fuoco.
Mangia Fuoco.
Exakt vad Sofia sa. Fantastiskt. Har du något mer som du vill tipsa om italienmässigt?
Jag har nog kommit till mitt sista tips nu. Och det var att när jag hade tågluffat mig igenom hela Europa och kommit till Siciliens västra spets.
Mm-hmm.
Så kom jag till den här lilla staden där de hade helt otroligt många glutenfria godkända restauranger.
Jaha.
Som hade just den här märkningen. Det var verkligen helt otroligt många. Och jag tänkte bara säga namnet på den lilla staden.
Ja, vad heter den?
Den heter San Vito Lo Capo. Så jag vet inte om man riktigt förstår vad jag sa nu. Men,
vi skriver i beskrivningen kanske.
Ja, men det kanske är
det kanske vi kan.
Men,
ja.
Men där råkade det bara vara jättemånga glutenfria ställen.
Vad kul.
Det var jättekul. Och jag vill verkligen bara dela med mig av att det går jättebra att resa med celiaki. Och,
ja,
det är liksom...
Gud vad bra.
Det känns tryggare och enklare i Italien. Men så här, ja. Det kan ju funka i Vietnam också.
Ja, det går. Det går.
Uppenbarligen. Gud vad roligt.
Och är det någon av er som lyssnar som har någon fråga som ni skulle vilja ställa till mig så svarar jag gärna på dem.
Det är jättebra. Men om ni vill ha en fråga så mejla gärna till glutenpodden @celiaki.se så ser vi till att Sofia får frågorna.
Men Sofia, den här podden börjar lida mot sitt slut. Men tusen tack för att du har varit med idag och delat med dig av jättemånga bra tips. Särskilt även matlådan tycker jag är väldigt smart att liksom ha med så man kan ha som en liten förpackning liksom med man köper från istället.
Jättekul. Tack.
Och tack också till alla ni som har lyssnat såklart. Om ni vill ha fler tips eller en liten ping på när det kommer ett nytt avsnitt så ska ni såklart prenumerera på podden.
Jättesmart idé. Följ gärna Svenska Celiakiförbundet också i sociala medier.
Ja, mycket bra information och tips och varningar bland och saker. Det är mycket bra information som kommer ut där.
Ja, och bli medlem om du inte redan är det.
Självklart ska ni också bli medlem. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa avsnitt.
Hej då!
Det här programmet görs på Beppo.